Hej och välkomna till Avanza-podden där vi idag släpper ett litet bonusavsnitt med anledning av att vi har en liten present. Och det är TIN Fonder och Sveriges kanske mest framgångsrika förvaltarduo, Carl Armfelt och Erik Springkorn, som idag släpper nya fonden Avanza World Tech by TIN. Och som av en händelse så har vi förvaltarna med oss här. Välkomna hit, Carl och Erik.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Riktigt kul att ha er här. Ni är ju en förvaltarduo som väldigt många av våra kunder känner till där ute. Vi älskar när vi släpper nyheter. Ofta har vi ballonger och gelanger och musik och det står hej i entrén när man kommer till jobbet på morgonen. Och nu har vi även, det vet vi inte om vi har i dessa tider när det har varit lite corona-oro, men nu har vi alltså även med er i podden här precis när vi släpper fonden. Det ska bli riktigt, riktigt kul att få höra lite mer om den här fonden och den här nysatsningen. Så återigen, välkomna hit.
Ja, tack igen.
Mm. Som Niklas säger så är ju ni välkända sedan tidigare för många av våra kunder, men kanske inte alla som lyssnar på den här podden kanske inte har sparat era tidigare fonder eller riktigt har koll på vilka ni är. Så kan ni inte berätta lite om er själva och om TIN Fonder?
Absolut, jag brukar inte kalla oss för duo, snarare som ett stridspar som har kämpat ihop i över 10 år i olika former. Vi är specialiserade i den här verksamheten nu på teknik, innovation, hälsa, alla innovativa bolag. Vi har en fond sedan tidigare, TIN Ny Teknik, och startar nu i samarbete med er, Avanza World Tech by TIN.
Och ni har jobbat ihop under flera år och innan ni startade TIN Fonder så var ni ju på Swedbank och förvaltade Swedbank Robur Ny Teknik. Eller hur?
Det stämmer. Och det vi har sagt nu är väl att vi ska lägga tiden och energin på mest innovativa bolagen. Och det är det som är den röda tråden både för vår första fond och för vår nyhet här idag. Tillväxt och innovation, det är där vi har sagt att det är där vi kan addera värde, det är där vi ska lägga vår tid och energi.
Och som ni sa där, vi kan också säga att när vi skrev den här agendan så skrev vi faktiskt radarpar, ni ser stridspar, duo. Kärt barn har många namn, men den här resan med er två började ju långt tidigare än den här releasen idag, den här trevliga nyheten. Men egentligen fram till idag då, Avanza World Tech by TIN, berätta lite grann, vad är det här för någonting som vi nu släpper idag? Berätta lite mer om den här fonden.
Ja, men det är ju många som har hört av sig sedan vi körde igång TIN Fonder och efterfrågat nya goda idéer. Så att det här är egentligen en produkt som är baserad på den feedback vi fått och ett väldigt bra komplement till den första fonden.
Och någonstans har vi, bolaget heter TIN Fonder, det är plural. Vi har väl alltid haft det bakhuvudet att starta någonting. Och det som vi startar nu, det har alltid legat närmast till hands. Att expandera från ett primärt nordiskt fokus till med ett globalt inslag till ett totalt globalt fokus. Men kanske med en liten home bias.
Så det folk har velat ha då, det är ju en global fond. En global fond som behåller den unika kombinationen mellan teknik och hälsa. Och det kommer bli en fond som investerar i mellanstora bolag. Så den första fonden är småbolag. Blir här lite större bolag. Så att man ändå kan ha FANG. Teknik. Det som är unikt kanske för tekniksektorn är ju att det behöver inte gå dåligt bara för att det blir stor. Det finns många monopol. Och det är just, det är kanske en del som många har frågat den första fonden. Varför kan inte ens investera i FANG då? Det var sånt renodlat småbolagsfokus. Men
Vi brukar ju prata oss väldigt varma för små bolag. Att de har ju unika möjligheter, mycket bättre möjligheter än stora bolag generellt att just växa. För då även, inte bara att man kommer från en liten bas och så vidare. Att man har också det här inorganiska. Att man kan förvärva sig till en tillväxt som inte stora bolag riktigt klarar av att göra sådana förvärv som rör nålen lika mycket. Men det unika är ju speciellt i tekniksektorn att de allra största bolagen, de växer ju bättre, mycket bättre än ekonomin som helhet, många av dem. Och det är ju nätverksmodeller, plattformsmodeller, naturliga monopol som Carl sa. Där ser man ju att i takt med att världen blir mer digital än mycket högre tillväxt. Så att i någon mån så kanske vi kan intressera oss även bland de allra största bolagen. Men huvudfokus kommer alltid vara de mellanstora bolagen.
Ja, det här är ju ganska spännande. Jag menar, många tänker ju på barn när de är små. De kan växa organiskt på höjden. Vi som är lite mer seniora, vi växer bara på bredden. Ni har ju tidigare haft 70-30 i era nuvarande fond. Att det är mindre bolag Norden och mindre fokus på kanske USA på andra sidan pölen. Men det är till trots för många som har lyssnat till er i olika format där ute. Känner ju igen att ni pratar ofta om amerikanska bolag, techbolag, gamingbolag och sådär. Och de är ju som ni säger lite större till storleken. De allra största är ju vart och ett större än hela Stockholmsbörsen tillsammans. Men för den som funderar nu lite grann då. Den här fonden, Avanza World Tech by TIN kontra TIN ny teknik som redan finns i dagsläget. Vad är det för likheter och olikheter? Ska man se det som substitut eller komplement? Eller hur ska man förhålla sig till de här två då? Om man kanske redan har den ena i portföljen, säg.
Ja, men förutom att vi, bolagsstorleken kanske definitivt kommer vara i snitt större i den här nya fonden och att den går globalt, att Norden blir ett mindre men naggande gott inslag, så är den kanske största skillnaden att vi skruvar upp hållbarhetsfokus i Avanza World Tech by TIN. Och i en vidare mening att vi har en ambition då att över hälften av bolagen i fonden ska ha en tydlig positiv påverkan på vår planet. Mm. Eller på miljön.
Det är ju superintressant. Hur liksom avgör ni det, eller hur går den processen till? Vad är det som gör att man kan säga att det här bolaget har en positiv påverkan på planeten?
Ja, då kom vi in på ett koncept som vi kallar för dematerialiserad tillväxt. Men det är nästan en existentiell fråga. Att ofta hör man att vi kan bara leva hållbart om vi krymper oss till det. Mm. Att man mindre ekonomi. Att man, en del i extremen går man in på att vi ska tillbaka till ett Amish-samhälle. Men det finns ju bevis för, alltså de senaste 50 åren så ser man då på statistik och data från USA som ändå har vuxit väldigt kraftigt sedan dess, att de gör av med mindre resurser.
I USA?
Inte bara per BNP-krona utan i absoluta tal så är förbrukningen, användandet av sten, stål, koppar, gross material consumption är ner.
Okay.
Samtidigt som ekonomin har expanderat enormt. Och teknologi och innovation och inte minst digitalisering av hälsa kan ju fortsätta att hjälpa de processerna framåt.
Nu blir Johanna lite mållös här, för hon tänker, herregud, hur går det där till? Men kan det vara liksom att ni hittar spännande teknikbolag som med innovativa lösningar ser till att liksom, resursoptimera, för vi har ju ändå begränsade resurser på planeten, att man tar hjälp av teknologi för att liksom, optimera de resurserna man använder. Deras SUVar kanske också drar mindre bränsle än vad de gjorde för 30-40 år sedan. Berätta rent konkret, hur hittar man de guldkornen?
Ja, men dematerialiserad tillväxt blir en viktig ledord. Men sen finns det ett antal teman som vi kommer lägga mer tid och energi på. Och där är resurseffektivisering en. Mm. Elektrifiering är en annan. Datasäkerhet. Hälsa. Och digitalisering. Så att vi har ett antal underteman. Och inte minst då cleantech. Och cleantech är ett så bra konkret exempel på att vi har letat efter sådana bolag i Norden. Men det har varit en lite för liten region för att hitta något riktigt bra. Och en fond som tittar globalt, då ökar ändå sannolikheten att faktiskt kan hitta ett antal riktigt fina bolag inom cleantech som både har tillväxt och lönsamhet. Så det är egentligen att titta på bolagens produkter och se att produkterna bidrar till en bättre värld och att ha ett lite bredare begrepp, men samtidigt lägga mycket tid på de här teman som finns. Och inte minst då, ta allting inom digitalisering, så datasäkerhet och integritet. Där ser vi en jättestor skillnad mot Europa, USA och Asien. Och det är väl någonting som, det kan också vara lite svårt att mäta ibland. Men det kommer ju bli ännu viktigare för oss som ändå investerar med ett nordiskt perspektiv. Vi i Norden och Europa är väldigt bra på att förstå värdet av integritet. Och bara ta med sig den pucken, så kanske man inser att ett Pexip kanske går bättre än ett Zoom ifall du värnar om integritet och har dina servrar i Europa och inte i Kina. Det är ett sånt konkret exempel. Men så att det blir ett väldigt brett begrepp just för att vi ska ha flexibiliteten. För med flexibiliteten kan vi hitta bolag vars produkter gör världen bättre och samtidigt generera en bra avkastning. Det vill inte.
Och samtidigt, men hållbarhet är ju ett vitt och lite böjligt begrepp. Då. Min hållbarhet är inte din hållbarhet och så vidare. Så att, hur ska man, har man någonting att hålla sig för att det ska bli på riktigt och inte bara snömos så att säga? Då det finns väl kanske inte det perfekta rättesnöret, men jag tycker ändå att FNs hållbarhets, de här 17 punkterna, det är de målen. De är, om vi kan hitta bolag då som verkar i enlighet med de målen, det är väl det som är någonting att konkret att hålla sig i.
Det övergripande målet där. Men något annat rent konkret, finns det några branscher i fonden som ni helt kommer exkludera, som liksom inte går inline med de här målen då?
Generellt då, CO2-påverkan blir väldigt låg för hela fonden, givet fokus. Och sen det vi exkluderar, det är väl de sektorer som många fonder gör. Men utöver det så blir det kol, tobak, även försvarsindustri. Vi kommer också att exkludera betting. Så man tänker sig i huvudsak, vi vill ju påverka och tänker snarare på hur kan vi påverka bolagen vi investerar i, snarare än bara att exkludera. Men fonden kommer ändå ha en ganska lång lista av bolag och sektorer där vi inte investerar alls.
En del av det är ett helt naturligt fokus. Om man är nischad och bara investerar i innovativa bolag så faller ju oljan bort ganska snart.
Ja.
Så, men dessutom, Kalle lyfter upp en viktig dimension som också skiljer en sån här fond, en aktiv fond från vilken indexfond som helst, är att vi faktiskt försöker påverka. Vi engagerar oss, i Sverige är vi med i valberedningar följer bolagskod och liknande, men vi kommer alltid, eftersom vår investeringsprocess baserar på att träffa bolagen, lära oss om deras produkter, ha dialog med dem, då kan vi alltid vara öppna och verkligen framföra våra åsikter också. Det är så vi försöker inom, kallar det påverkan då, driva hållbarhet också.
Där kommer vi in på en intressant aspekt, för vi på Avanza, vi har ju historiskt bara lanserat passivt förvaltade indexfonder, och nu i och med det här liksom, samarbetet med er då, så kommer det ju en aktivt förvaltad fond. Vad är er syn på det här debatten kring aktiv vs passivt förvaltade fonder? Är det bara den här hållbarhetsdelen som skiljer, eller vad har ni för syn?
Nej, men generellt då, så vi tror ju på aktiv förvaltning, men i synnerhet inom teknikinnovation. För där blir ju ännu större skillnad när grejer förändras. Då kan man inte investera lika mycket i alla bolag. Då blir det ännu större skillnad i avkastning. Dessutom då, så det vi har fokuserat på de sista åren, det är ju fonder och fokus där det inte finns några passiva alternativ. Så är det såklart, när det inte har något index, då bidrar man med någonting mer. Då är ju förädlingsvärdet större i en produkt. Så att jag tror att det finns en stor efterfrågan just för techfonder bland Avanzas kunder.
Mm.
Och det är ett område där det finns en stark logik i att vara aktiv. Där man kan bidra med någonting för att vara aktiv. Det finns jättemånga andra områden där man inte kan bidra med lika mycket. Och där kommer vi aldrig lägga någon energi och tid på att försöka komma med någon produkt. Så det är det ena. Och sen det andra är väl att ibland är ju debatten för endimensionell. Jag tycker själv inte att Avanza Zero är en fantastiskt bra produkt i avkastning efter avgift. Utan man måste gräva lite djupare och säga att i områden där man inte kan bidra med någonting, då är det fantastiskt med en passiv fond. Men i områden där det faktiskt kan bidra med massor, både inom hållbarhet, avkastning, där är det ju ännu mer relevant att vara aktiv. Så debatten har varit lite för endimensionell, och den har handlat mycket om de fonder som påstår sig vara aktiva men inte är det. Och de fonderna tycker inte jag heller om.
Nej, men samtidigt, det här är ett kaninhål man kan hoppa ner och stanna flera timmar i och prata om aktivt versus passivt. Vi har en stark tro på aktiv förvaltning som sådan och förmåga att skapa ett aktivt resultat i den här fonden. Och vi är ju självklart väldigt stolta och glada att ni har valt att jobba med oss för er första aktiva fond. Det är jättekul.
Ja, man får väl liksom ta på sig krigshatten här. Ni sa det, ni är ett krigspar, radarpar. Då får väl vi vara det på andra sidan bordet här. För de som lyssnar, för dig som lyssnar på podden, så ser du inte, men vi sitter mitt emot varandra. Så nu växer hornen ut. Jag skulle vilja säga att Avanza Zero är förmodligen den bästa produkten i Sverige. För den gör det den ska, den följer sitt index. Och det gör det med bravur och det är gratis. Men jag tycker att det här är oerhört intressant. För här har jag och Johanna varit in väldigt många gånger och diskuterat, och det är att, och vi är inte arga nu, vi bara eldar upp oss för att vi tycker att den här frågan är jätteintressant, men att det är olika karaktäristika på olika marknader. Vi har mycket bank och verkstad i Sverige, men OMXS30 är nästan 60% av hela Stockholmsbörsen. Bankverkstad. Går vi till Tyskland så får vi fordonsindustri och vi får kemi, vi får lite försäkring. Finland är lite som Sverige, Norge, liksom lax, energi, etc. USA däremot är ju väldigt, väldigt mycket tech. S&P 500 över 25%, Nasdaq över 39% på de fem största. Ni har ett globalt mandat. Det är inte bara Sverige, Norden, mera Norden i er egen fond, mera världen i den här fonden. Tech var vinnarsektorn i USA förra årtiondet med 17,3% om året. CAGR-siffra, 13,5% på S&P 500. Jag tror att många som sitter och lyssnar på det här skulle vilja ställa er frågan. Hörrni, har tåget gått? Och vad talar för att tech kommer fortsätta att vara vinnarsektorn eller en av de 11 sektorerna som kommer att gå väldigt, väldigt bra härifrån och 5, 10, 15 år framåt? Vad är de bästa argumenten för fortsatt tech?
Alltså, bettet är inte att tech ska vara någon vinnarsektor varje halvår. Utan bettet är att vi lever i en digital tidsålder. Att den här typen av bolag kan generera bättre värden till sina aktieägare. Och det är ju tydligt i corona och det kommer accelerera i många regioner. Inte minst i Sverige tar vi mycket för givet. Mm. Men när vi åker ner till Spanien och Italien inser att det är ju 10 år bort där. Så bara för att det hänt i Sverige så har det inte hänt i hela världen. Så att någonstans, vi lever i en digital tidsålder och vi träffar bolag varenda vecka på jobbet. Som vi känner har framtiden framför sig. Och att de kan växa snabbt och samtidigt tjäna mycket pengar och distribuera en produkt globalt. Med relativt få anställda. Det finns några sådana återkommande faktorer som vi tycker ändå är väldigt beständiga. Och då blir det största skillnaden mellan, om du jämför då Avanza World Tech mot andra FANG-fonder. Så blir ändå, när du är en FANG-fond och du blir lite mer lutad mot ett index. Då investerar du väldigt mycket pengar i de största bolagen. Och vi kan ha ett innehav ett FANG-bolag. Men energin och våran tid kommer gå att hitta nästa FANG-bolag. Och då kanske det är som så att de mellanstora bolagen är mycket mer spännande än de absolut största. Så att någonstans att passivt parkera pengar i bara ett Apple, ja, who knows på ett halvår eller ett år. Men över tid att det inte skulle kunna gå att göra en meningsfull merkastning att vara digital i sitt sparande, det är väl svårt att se.
Nej, men och senaste 10 åren, det har varit vi ser tillbaka på det som en fantastisk spikrak techresa, men det har ju varit wobble både här och där. Och så kommer det alltid att vara. Det kommer att wobbla. Men den långsiktiga trenden tror jag är solklar och till och med accelererande inom många fundamentalt möjliggörande tekniker som kommer ge upphov till nya intressanta affärsmodeller som kan ha fantastisk tillväxt över långa, långa tider.
Nu ska vi också backa tillbaka till 29 augusti 2018 när vi fick den här techfrossan och vi fick en uppdatering av er i ett annat format då, men att det som du säger, det svänger ju även i den här sektorn också. Men för de som är lite nyfiken på tech och hur de bolagen beter sig så kan man ju också kika tillbaka på många bolag därifrån fram till idag när du lyssnar på det här avsnittet. Men jag tänker storleksmässigt så har vi förstått att det är medelstora bolag och undervegetation och nästa FANG-akronym. Som ni vill försöka hitta guldkornen där ute. Men om vi tittar på den geografiska mixen då. För nu är det ju inte bara Norden. Det är inte bara Sverige, det är inte bara Norden. Vart tror ni att tonvikten kommer att ligga?
Det kommer vara mycket USA. Men kanske inte lika mycket som en vanlig traditionell techfond. Det kommer vara ändå finnas en viss förkärlek för Norden. Det kommer finnas många europeiska bolag. Vi har många starka kandidater i Storbritannien. Som man kommer att få se. Och sen kommer det nog bli ett enstaka australiensiskt bolag. Och kanske några mindre inslag i Asien. Men inte jättestort fokus på emerging markets. Så det blir väl western markets med en bra spridning och en bra blandning.
Det finns ju mycket intressant att titta på i Japan. Det är ett innovativt land. Det är väl möjligen att tillväxten som kan vara ibland lite skral. Speciellt bland de större bolagen där. Men det finns ändå mycket att hitta över hela världen.
Och egentligen att vi tänker rätt brett. Att vi måste ju inte allokera till någon viss del, någon subsektor. Och det är ju samma sak med den geografiska spridningen. Det viktigaste är ändå affärsmodell och hitta rätt bolag. Och sen får de hamna lite vart de är. Men någonstans kommer ändå man känna tydligt ändå. Norden, Europa och USA kommer att vara det absolut största inslaget.
När man har följt er tidigare fått in ny teknik, och även tidigare än det så har ni ofta pratat om att ni gillar att åka ut och träffa bolagen, liksom sitta ner och verkligen lära er produkten, träffa människorna bakom och så. Hur ser det ut nu när ni ska gå in i liksom en global fond? Tror ni att det kommer bli mycket resande?
Det är lite svårt att resa överhuvudtaget just nu då, men vi hoppas...
Men om vi tänker att det finns en ljusning...
Det finns ju en ljusning.
Det är därför de var en ankarinvesterare i Pexip. Vi får prata om det.
Enabling technology.
Enabling technology. Men vi... Jag tycker vi hankar oss fram bra, om man nu får uttrycka sig på det sättet, med digitala tekniker just nu. Det är en bra segue till att prata också TIN Analytics. Vår digitala, vår datasatsning som vi gör. Som verkligen, där det finns en stark synergi som kommer gynna den nya fonden, hoppas vi, väldigt mycket. Självklart så har vi vårt starkaste nätverk i Norden. Men vi känner ju många av bolagen där ute ganska väl redan och träffar dem relativt ofta. Och det är någonting som vi definitivt kommer att fortsätta med. Den här, våra sektorer, våra segment som är favoriter, de blir bara mer och mer globala egentligen. Och vi måste ha koll på det som är globalt för att veta vad som händer lokalt. Och på samma sätt så måste vi, kan vi lära oss mycket av det vi har lokalt för att hitta vad som är intressant globalt.
Men vi har väl åkt de sista åren ganska regelbundet på många konferenser i USA. Inte minst ett riktigt bra techkonferens i London och ute i Europa. Så att vi har ju åkt och besökt bolagen utanför Norden de sista åren. Men en insikt som Erik påtalade, det är ändå att allting blir mer globalt. Och om 5 år så kommer det inte gå att göra ett bra jobb och bara sitta i Norden. Du måste vara ännu mer global i ditt beteende att träffa bolag och gräva affärsmodeller. Så om det är någon skillnad för oss är väl att vi kommer att lägga tid och energi på att göra 1, 2, 3 extra utlandsresor per år. Mm. Det blir ändå viktigare framgent. Och att vi kommer få förhoppningsvis väldigt stor nytta av TIN Analytics. Som är vår långsiktiga satsning på att kunna bygga en egen dataplattform där vi samlar in mycket data på bolagen.
Och det blir intressant.
Ja, kanske de resor vi också gör blir mer relevanta.
Det blir intressant att se rent allmänt hur näringslivet kommer funka. Liksom, och även för oss då, att om vi tidigare gjorde det mesta som fysiska möten. Där man kan sitta med face to face och få liksom rapport och känna varandra på pulsen lite grann. Om man gjorde 10 sådana förra året så gör man 0 just nu. Men i framtiden kanske man gör 5 sådana. Och 20 digitala. Och kanske är man både mer effektiv samtidigt som man får samma alltså subtila känsla för bolagen som man hade förut.
Ja, vi kommer säkert ändra vårt sätt att träffas och mötas. Om inte annat så får vi se hur folk har det hemma hos sig just nu.
Vi hörde här i veckan att folk har börjat tröttna på Zoom. Det är ingen bra plattform för att ha sina veckomöten i. För det är så otroligt... icke-kreativt. Så nu är många bolag som har gått över och kör sina veckomöten i Red Dead Redemption. Det är mycket trevligare att sitta av veckomötet runt en lägereld och höra då vargar som ylar i bakgrunden.
Och för de som undrar på Red Dead Redemption då, det är Take-Two Interactive. Så att ett spel helt enkelt. Så att man möts i en digital värld och har ett möte kring den här lägerelden då.
Cowboy-veckomöte.
Det låter
fredagsaven.
Det låter väldigt trevligt. Ska man ha ett fredagsmöte så hade jag gärna sett också att inte bara den här tråkiga bilden när man kopplar upp sig utan man lägger på lite filter och man liksom, det bryter ut ett och annat skratt i gruppen och sådär. Vi har ju också sett på morgonsoffan på tv när det går helt fel när man tror att kameran är av och sådär. Inte så.
Red Dead kan ha väldigt mycket olika klädesplagg. Det gäller bara att du har köpt dem av Take-Two först.
Det låter alldeles underbart. Men på tal om det, låt oss backa bak till de här olika segmenterna som ni idag har, som ni kommer att fokusera lite grann på. Det är innovativa bolag ju, inom teknik, hälsa och hållbarhet. Vi har redan varit in på det, men vi är nog inte helt färdiga där. Vad är det som lockar med just de här områdena? Och spelar det överhuvudtaget någon roll vart bolagen är noterade? Jag frågade om den geografiska mixen nyss. I och med att bolagen bara blir allt mer globala. Det är ingen som bryr sig om Spotify är listat på Nyse. Om det används globalt, tänker jag. Men vi börjar med de här 3 områdena. Varför just dem?
Ja, det finns ju en fin synergi och ett komplement mellan, kallar det brett då, teknikbolag och hälsa. De har lite olika aktiecykler trots allt. Så jag tror det är en väldigt utjämnande och bra kombination att ha. Och det egentligen spelar ingen roll vilket segment ett bolag finns i. Vi söker ju samma parametrar. Hög tillväxt kombinerat med hög lönsamhet. Och en möjlighet att använda det kassaflödet för att växa vidare. Men det är väl det att mjukvara är ju också värt att nämna, att det är en otroligt skalbar affärsmodell ofta. Som man egentligen från början lätt kommer in i det här med hög lönsamhet och tillväxt samtidigt. Vad ska vi säga mer om sektorval egentligen?
Nej, men det kokar ner till att det är innovation som är drivkraften. Och att det är väldigt skalbara affärsmodeller. Och det är just den här kombinationen hälsa och teknik. Dels för att sprida sin risk, men i att vi hittar ju hög tillväxt och hög lönsamhet i båda. Och båda blir mer och allt viktigare. En synergi, det är ju att mjukvara gör att vi får mer fritid. Då har vi mer tid för digital underhållning. Och vi lever längre och måste ha mer digital hälsa. Det är ett sätt att se på det. Det är ett växande flywheel. Men så att egentligen då, att tänka innovation väldigt brett. Att inte vara för snäv. Och det finns ju andra sektorer som vi får investera i. Ta halvledarbolag. Där kan vi investera, men inte valt att göra historiskt. Det gäller även den här nya fonden, att det är en bred innovationsfond. Men sen så kommer vi alltid ha vissa förkärlek för affärsmodeller. De modeller som är lite mer kapitallätta. Bolag som kan och har förmågan att generera bra fritt kassaflöde. Så att, men det är väl ändå grunden till kombination mellan teknik och hälsa. Hög tillväxt.
Det spelar alltså inte jättestor roll kanske vilken liksom etikett man sätter på bolag, sett till vilken bransch det så verkar i. Men har ni något typbolag? Ni kan liksom, det här är typiska bolaget. Vad är det som kännetecknar typbolaget i den här fonden?
Ja, om vi ska välja någonting som kanske varit utanför fokus förut då, som kanske finns på fänglistan då, bara för enkelhetens skull, så att vi inte pratar för mycket om vad vi kanske tittar på. Men
vad gillar ni?
Ja, men ett bolag vi gillar som vi har blivit mer och mer imponerade av de senaste tiden är Microsoft, måste jag säga. Inte minst i vår egen verksamhet. Vi har testat massa olika mjukvaror, inte minst för videomöten, men det visar att Teams funkar riktigt, riktigt bra. Och vi tycker att Microsoft har spottat upp sig på väldigt många områden. Och trots att de är gigantiska så har de en god tillväxt. Och ingen dräpande hög multipel heller.
Innovationen kanske sker hos Zoom. Och sen så fort Zoom har släppt sin produkt, då släpper Microsoft en kopia. Och för oss då, om man tänker säkerhetsmässigt och den här bekvämligheten att få en faktura från en motpart istället för att hålla på med massor med olika, så inser man ju att vi har ju faktiskt dubblat våran månads subscription nu till Microsoft för alla användare, bara för att kunna köra Teams webinars. Så att någonstans där flödar gravitationen mot Microsoft eller digitala tjänster för vårt lilla företag vad gäller effektivisering och inte minst just säkerhetsaspekten gör ändå att Microsoft är en väldigt bra utgivare av de här tjänsterna.
Jag måste ändå bara säga att Microsoft är ju också ett sånt exempel, en av de här största techbolagen här i USA då, och det är just Microsoft är ju ett typexempel på ett bolag som vars börsvärde är högre än hela Stockholmsbörsen. Så det är ju verkligen gigantiska megacaps. Men det till trots så är det ju intressant att höra det ni berättar här. Att det poppar upp gröna skott som liksom kan skala upp väldigt, väldigt snabbt. För att det är väldigt många som använder Microsofts produkter. Teams fanns ju inte för ett antal år sedan och nu är det jättepopulärt. Men jag vill bara backa bak lite grann till hållbarhet. Kort, för när många tänker på hållbarhet så tänker man ju på olja och man tänker på plast och man tänker på koldioxid. Men sen nämnde ni också cybersäkerhet. EasyJet kom ut idag och sa att man hade blivit hackad och uppgifter från 9 miljoner kunder har läckt ut. Det här är bara ett av många exempel. I Sverige säger vi att de svenska bolagen är bland de mest villiga i världen att betala när man har blivit hackad. Mm. Vilket är mindre smickrande för svenska bolag. Kan ni liksom utveckla lite grann kring resonemanget cybersäkerhet och hur det går in i hållbarhet? För jag tror att många som lyssnar på det här, det klingar till när man hör cybersäkerhet, för många är intresserade av det och tycker att det är en spännande strukturell trend. Hur ser ni på den inom aspekten hållbarhet?
Jag tror Carl nämnde redan Pexip då, som exempel som till skillnad från Zoom har sina servrar på bättre marknader än vad Zoom har. Och Zoom har 80% av sin utveckling i Kina och alla servrar där. Det är ju en säkerhetsrisk och det är därför 15% av S&P 500 eller de allra största bolagen väljer Pexip och därför amerikanska militären väljer Pexip. Pexip är ju inget dedikerat cybersäkerhetsföretag, men de aspekterna finns där.
Kan man få in lite cybersäkerhetsföretag i fonden också? Är det liksom ett universum som ni skulle kunna tycka var intressant?
Vi har träffat många produktbolag. Det är lite snårigt. Så att vi kommer definitivt ta ett eller två innehav som just har en produkt inom cybersäkerhet. Men det viktigaste är att man träffar bolag. Det blir så tydligt när ett bolag som vill växa med teknik och en modern plattform. Alltså när du träffar ett Avanza mot en gammal bank. Du märker om en vd på ett bolag brinner för teknikfrågor eller inte. Och försöker bygga effektivitet eller en bra produkt genom teknik. Och det kan allt från kundtjänst till chattrobotar till säkerhetsfrågor. Men de bolag som inte sätter det längst fram, de kommer inte hänga med på 15 år. Det är omöjligt. Alltså det finns inte på världskartan. Så att den blir ändå tydlig. Och återigen då, så datasäkerhet, det är några produktbolag. Men bolag som faktiskt vill växa med teknik och innovation, som respekterar teknik, som kanske vågar att byta ut sin teknikplattform var sjunde år istället för var trettionde år. Det är sådana bolag vi ska leta efter egentligen i alla sektorer.
Och det är väl återigen en specifikt en subsektor då, där det har varit lite knepigt att hitta riktigt attraktiva bolag i Norden. Men där vi har en större hink att ösa ur på en global arena där det också finns mer plattformsbolag och bolag som generellt sett ger en högre tillväxt eller ser en högre tillväxt än vad de nordiska gör.
Då förstod vi att det kliar i fingrarna och ni sitter ju på sånt här snabbväxande bolag just nu också. Skärmtroll där. Jag tänker på, ni har ju tidigare varit ankarinvesterare i er andra fond. Jag tror att det är många som funderar på det här också. Skulle vi kunna få se att ni agerar ankarinvesterare i den här fonden i bolag i Sverige, Norden eller kanske någon annanstans?
Definitivt så, vi kommer ställa oss frågan varje dag. Vad kan vi göra i fonden som en småsparare inte kan göra själv? Och där blir ju då ankarinvesterare och IPOs, det är ett sånt spår. Att dels träffa de alla bolagen som ska till börs. Att faktiskt lägga mycket tid och energi på att analysera dem. Så att vi undviker de dåliga. Men sen när vi väl kommer till skott att kunna få en allokering. För att vi är ankare, det blir en jätteviktig bit. Vi har ju varit ankare i många nordiska IPO historiskt. Men vi har ju också agerat lite i Europa, framförallt i Storbritannien. Har varit med i flera transaktioner historiskt. Men vi har ju varit väldigt svaga i USA. Där är när TIN-fonden ringer så är det nog ingen som lyfter på luren än. Så jag tror ändå att vi ska fokusera på Norden, vi ska fokusera lite på Storbritannien och kanske Tyskland. Där finns det relevanta transaktioner. Och om det är någonting i USA, då ska man inte förvänta sig att TIN kommer bli något ankare. Men definitivt skulle kunna vara med i riktade emissioner och IPO-er om vi får utrymme.
Då har ni lättare för att tala i USA.
Och ja. I framtiden fundera på vad blir nästa trend? För någonstans, man kan ju bedriva uppsökande aktivitet på flera nivåer.
Och ankarprocessen, den är inte så vanlig utanför. Det startade i Asien från början, men anammades i Norden, framförallt i Sverige då. Och där har vi varit väldigt drivande de senaste 5 åren. Det har inte spritt sig jättelångt ut utanför Sveriges gränser i Europa, men det kanske kommer. Och då har vi vet hur man gör.
Ja.
Vad blir nästa trend?
Nästa trend, more of the same.
More of the same.
Nej, men det går inte att säga ett svar och raljera, utan bara ta en sak, molntjänster. Vi är i början av en lång digital era. Det kommer inte sluta. SaaSifiering och tjänstifiering, det kommer fortsätta. Simulering och digitala tvillingar, det är väl någonting där vi faktiskt har fått ännu mer smak det sista året. Att kunna till exempel då Rolls Royce, du bygger en digital tvilling av en motor. Du kan köra den här, emulera motorn digitalt och sen förutspå när en del kommer gå sönder. Och sen 3D-tillverka en sån komponent lokalt. Där har vi ju flera bolag i dagsläget i den första fonden som gör den typen av mjukvara. Och man märker också väldigt duktiga nu på att bygga in interface som dummar ner ingenjörerna lite på alla bolag. Vilket gör att den här mjukvaran blir väldigt, väldigt sticky över tid. Och du orkar kanske, du kanske teoretiskt kan räkna ut någonting. Men när du kan få då en helhetslösning som Adobe Cloud fast för din ingenjörskomponent. Sånt blir ju väldigt sticky över tid. Så att det finns ju ett antal starka trender vi sett sista åren som kommer fortsätta. Men det är inget så här revolutionerande nytt som har dykt upp den sista veckan.
Ja, men jag tänker någonstans, Det föds 130 miljoner bebisar om året ungefär globalt. Varannan människa på planeten har internet. Och Johanna, vi har ju lärt oss tidigare att ungefär en miljard människor lagar mat över öppen eld. Och det är inte för att det är trevligt och härligt, utan för att man inte, liksom, man inte kanske har en vanlig traditionell spis att laga sin mat på. Och det är ju väldigt många som föds in i en digital värld, som aldrig någonsin har levt i en värld där inte internet har funnits. Och jag menar, i coronakrisen har vi sett hundratals miljoner människor kunna arbeta på distans. Det kunde man inte under finanskrisen, då firade iPhone 2 veckor när den inleddes. Hur tror ni att liksom, digitaliseringen härifrån och framåt, vi har ju förstått att tåget inte har lämnat perrongen, men är det liksom ökad digitalisering, appifiering mot konsumenterna som är det mest spännande spåret, eller är det liksom backendat gamla traditionella aktörer känner att vi måste lägga mycket resurser på att digitalisera? Johanna, vi brukar alliera att vi har inte ens ett svenskt vaccinationsregister 2020. Mm. Att det finns så oerhört mycket digitalisering att göra backend i hela samhället. Vart ser ni de långsiktigt mest?
Och då ligger ändå Sverige ganska långt fram.
Vad tror ni där? Är det liksom mot konsumenten och spännande tjänster och produkter som är digitala? Är det liksom backend eller
Både och, absolut. Och B2B, där är vi väl... Det är också mot konsument, men där ligger ju maskininlärning och det vi kallar för AI brett. Det ligger ju som en gigantisk tidvattenvåg och blir bättre och bättre. Lär sig mer och mer olika flavors och varianter i fler och fler verksamheter.
Men historiskt har väl en framgångsfaktor i den gamla fonden varit att vi gjort bägge delarna. Att vi varit agnostiska. Det är inte bara B2B eller B2C. Utan att egentligen se på... Ja, framgångsrika affärsmodeller i bägge led. Och lägga mycket tid på att förstå vad är det för stickiness och vad är det för duration i det här bolaget. Så att det finns ju vissa som bara gör ena eller den andra delen. Men då är det bättre att leta innovation lite bredare.
I er presentation av fonden, då skriver ni det här klassiska uttrycket att mjukvara äter världen.
Ja,
vad betyder...
Vi firar 10 år snart.
Ja, men precis. Då får det väl rankas som klassiskt. Ja. Men vad betyder det för er? Eller liksom, vad innebär det?
Nej, men det betyder ju helt enkelt att processer som tidigare sköttes med hjälp av hårdvara eller papper och penna sköts med mjukvara. Och det gäller både... konsumenttjänster och business to business situationer. Och det är en obönhörlig trend som drivs av att beräkningskapaciteten blir bättre och bättre, det blir billigare och billigare. Den finns öppet i molnet. Om man nu som mjukvarubolag är född i molnet så att säga, så blir det extremt billigt att börja för bolagskunder och det ger enorma effektivitetsvinster. Och det här sprider sig till fler och fler delar av samhället. Jag tror att mjukvara var, om det var 7% av IT-budgeten för 10 år sedan, nu är det kanske 30. Och då har IT-budgetarna gått upp.
Så det ena är att det andra är ju då de här möjliggörande teknikerna. Ta ett jättekonkret exempel. Vi har en SaaS-mjukvara för vårt styrelsearbete i fondbolaget. Svenskt litet bolag som heter Boardeaser. Jag tror fortfarande de har under 10 anställda. Men när man ser deras produkt och ser hur de kan sälja, så i och med att de använder sig av tredje part för videomöte, använder sig av bank-ID för vidimering och använder sig av andra tredjepartslösningar för dokumenthantering. De kan ju med ett litet team bygga en helt fantastisk produkt som ger en jättestor affärsnytta för oss. Det gick inte för 10 eller 15 år sedan. Och om man vänder på det, hur många timmar klarar utan din iPhone? Niklas, om jag ställer frågan till dig då, om du inte har bank-ID, hur lätt är det ställa ett barn i en dagisplats till kommunen? För 10 år sedan kunde du ändå skicka in ett papper.
Jag tycker det är taskigt att du frågar i timmar, jag ska säga sekunder.
Ja, när du sover typ.
Ja, men, någonstans, det blir ju väldigt svårt att göra någonting utan bank-ID. Eller någonting utan en smartphone.
Och det lär inte bli enklare.
Ja, det lär inte bli enklare.
Och seniorerna hittar ju till bank-ID nu. För nu när man är hemma så behöver man ofta bank-ID. Så att vi har ju en enorm rusning av seniorer som det kanske har tagit 1, 2, 3, 4, 5 år innan de har adapterat det här. Till att det har ju gått enormt snabbt i den coronakris vi nu befinner oss i. Så att vi har ju verkligen sett en jätteskjuts i den digitala adaptionen. Så att en fråga som vi har här, det är väl liksom, ja, nu har vi fått det besvarat då att tåget inte har gått. Men det här kanske gör att den marknaden och de guldkornen ni är där ute och jagar, att det blir en rejäl medvind för de här bolagen nu. För nu inser jag att vi klarar oss inte utan dem. De möjliggör ju faktiskt för världen att fortsätta snurra.
Ja, utvecklingen går ju snabbare, så någonstans möjligheten har ökat. Vill man vara lite då självkritisk eller ifrågasätta det? Det är flera som lägger tid på de här bolagen nu. Och tech värderas ju lite högre mot resten av ekonomin just nu. Så det är klart, det kommer ju alltid få något halvår när Valley går jättebra. Och någon europeisk bank eller försäkringsbolag genererar en fantastisk avkastning. Men om man tänker så under vegetation att gräva intressanta bolag. Där ser vi ju att det finns fler nu. Och det kommer att finnas ännu fler tillbaka av en coronapandemi.
Jag tyckte du satte ord på, Niklas, på det här att de facto dematerialiserad tillväxten. Det var ju precis det du beskrev alldeles nyss. Och det, bits instead of atoms. Liksom.
Ja, men jag tänker så här, jag lyssnade, jag ska inte sväva ut här, men jag lyssnade på en intervju med en far och en dotter som gästade en podd, och det var en moderator då också, där båda de här hade varit rådgivare till olika presidenter i USA, och de pratade om alla möjliga områden, från försvar till livsmedel, till resor, till säkerhet, till allt ni kan tänka er. Och där pratar man ganska mycket om exempelvis Tyskland, som är Europas exportmotor, oerhört beroende av att exportera bilar över hela världen. Och sen har vi pratat här mycket om USA, som kommer att bli tonvikt i den här fonden, där man säljer ettor och nollor, där man inte alls har haft någon speciellt mycket besvär i logistikkedjor och inte jätteberoende av Kina, och att varor har stannat upp och människor kan inte gå till jobbet, för vi kan ju jobba hemifrån, vi kan koda hemifrån, och marginalkostnaden för att sälja ytterligare en kodsnutt med ettor och nollor är ju inte jättehög. Så att nu tyvärr så kommer jag inte ihåg vad det där avsnittet hette, men andemeningen var ju att går vi från en värld med mycket fysiska produkter där man ska ta fram, man ska ha stora, dyra fabriker, ta fram bilar och skeppa över världen. Nu sa ni att man kunde 3D-printa, vilket kanske blir en trend framåt. Vi har inte Arkan på Stockholmsbörsen, men det är fortfarande en trend globalt. Till liksom ettor och nollor som är helt agnostiskt från vars det bor. För det färdas över en sekund vart på planeten man än bor. Så det är ju verkligen en spännande utveckling, och också lite läskig beroende på hur man tror att framtiden kommer att se ut.
Ja, otroligt läskigt på sätt och vis.
Ja, och det finns ju läskigheter som bland bolag som vi inte kommer kanske investera på grund av tillbaka till hållbarhetstemat då, att är inte personlig integritet värderad högt bland bolagen, då vill inte vi vara med.
Och det ni inte säger nu är ju Kina, för där sa ni att ni inte heller investerade i Kina när ni pratade Japan. Kina nämndes inte där. SVT har precis släppt en Huawei-dokumentär på nästan en timme. Som är intressant, det kan man rekommendera att titta på. Varför inte Kina, nu pratar man exempelvis personlig integritet. Hur ser ni på kinesiska marknaden och de techbolagen?
Det finns ingen jättekort svar på den här frågan. Men generellt då, emerging markets, tillbaka till geografin då. Vi vill ju vara i marknader där bolagsstyrning är välfungerande. Där vinsterna hamnar hos aktieägarna. Så att det är klart att man kan ju säga att hela den amerikanska ekonomin och de amerikanska digitala bolagen också rör sig mot någon slags surveillance capitalism, där du blir produkten. Så någonstans kanske Europa värnar mest för de här frågorna. Amerikanerna är lite blandade och splittrade, även fast det finns de som står upp för integritet.
Men samtidigt mest framgångsrika. Så att ja, går så inte att bortse ifrån och så vidare. Så
att. Men det kommer man tillbaka till att då vill man ju ha ändå bolag som har rätt värderingar. Och de värderingarna kommer från samhället i stort. Så det kommer vara otroligt många sådana här frågor som blir svåra att ge ett enkelt svar på kommande år. Och alla produkter inte betalar något, så är ju du produkten. Det går inte att komma ifrån.
Apropå enkla svar. Vi har varit inne lite på corona och hur det har liksom tvingat fram ett digitalt språng i samhället. Att seniorer har fått börja använda bank-ID och massa andra grejer. Men ibland kan det ju. Jag kan tycka att det ibland låter lite lätt här i coronavinnarna eller här de digitala bolagen. Men det kan ju inte bara vara så att man ska köpa Storytel och sen skratta hela vägen till banken alltid. Då skulle ju alla göra det. Vad finns det för liksom fallgropar där man investerar?
Alla förutom insiders på bolaget som säljer, menar du?
Ja, men precis. Exakt. Nej, men vad finns det för fallgropar när man investerar i techbolag, och vad är det man måste hålla?
Den stora fallgropen är att se på saker och ting allt för kortsiktigt. Vad vi ankar investerar i Pexip på, det ser ut som en corona-trade. Men det är ingen trade. Det är en långsiktig investering. Och vi tar den långa vyn. Och jag tror att fallgropen finns då folk blir överoptimistiska kring saker på grund av corona, då kommer man kunna utläsa det i värderingar i enskilda bolag relativt andra. Och det är där vi måste vara vaksamma då. Det är det kortaste svaret man kan ge.
Och det är er uppgift då som förvaltare.
Ja, precis.
Och det mellanlånga svaret blir att världen är ju aldrig enkel. När man försöker lära sig ett ämne så i början så känns ämnet enkelt. Mm. Och sen när man spänner mycket tid så känns det komplext. Så är ju när jag träffar bolagen. Det finns aldrig några 10-poängare som har en låg värdering. Så vad ska man göra avkall på? I år nu så Q1-erna, de säger inte så mycket. Det är ju egentligen en väldigt speciell rapportperiod med tanke på vad som sker i världen. Även Q2-erna kommer bli väldigt snåriga och det kommer vara olika pilar som pekar uppåt och neråt. Så du träffar ditt lilla techbolag eller hälsobolag och så ser du då att de har ingen tillväxt nu för de kommer inte ut till sjukhus. Vågar man då ta 2-3 års perspektivet eller inte? Mm. Och där kommer inte finnas något självklart svar. Så att i någon andemening då så nu kommer det i synnerhet vara mycket pilar som pekar åt olika håll. Och då ska man kanske lägga mycket tid på att bara träffa bolagen och försöka förstå kvaliteten i ledning, kvalitet i affärsmodell. Och det kommer aldrig vara självklart för någon, inte för oss och inte för någon som själv sitter hemma och tittar på techbolag. Men desto mer tid man lägger på det, då kanske man undviker några fler misstag.
Men jag tänker, för vi träffades vid, och ni berättade hur ni agerade under techfrossan 2018. Det var... Börsen föll 17,9% i Sverige, det föll jättemycket i USA. Många techbolagen var ju precis mitt i stormens öga. Det var liksom en rotation mot hälsovård, nu har ni ju både och. Men för, då var det liksom först en rotation och sen var det en jätteoro så att säga. Bara för precis som ni nu sa, vi kommer ju dit igen. Vi kommer att se att det stökar och techbolagen, även om de har varit rejäla vinnare sedan botten 18 och även vinner under coronakrisen för att vi har gått, som Johanna sa, ett digitalt språng. Men nästa gång det stökar till, kan ni berätta hur ni tänkte och hur ni agerade liksom, when lite grann shit hits the fan?
Ja, men första kommentaren är att man bör ju ta ett långsiktigt perspektiv. Och det smartaste man kan göra är ju att spara regelbundet om man är intresserad av sådana här produkter. Att sprida risken över tiden är ju den bästa medicinen mot det här wobblet som kommer att ske från tid till annan. Men hur vi agerar vi kan väl säga att vi lite grann drog in klorna, blev mer konservativa och försiktiga redan i början på året och har haft ett stort fokus på likviditet och kvalitet i portföljen. Vi önskar att vi hade varit ännu modigare i fallet, men vi blev lite mer modiga och sträckte ut klorna lite grann. Har varit med i ett antal intressanta transaktioner. Och varit lite mer framåtlutade och det har fonden gynnats av hittills.
Bästa exemplet är ändå Pexip. För att det var en transaktion som skedde precis när det var som värst. Och i stundens hetta så kändes det ändå jobbigt att komma inte att se till en ganska stor investering. Den största IPO-investeringen vi gjort på många år. Mm. När alla vindarna blåste emot den. Och samtidigt så såg man den här fina i deras affärsmodell att den faktiskt kanske gynnas av corona. Så att i det fallet så känner du på att inte helt dra in klor utan ändå våga göra några affärer även när det blåser riktigt snålt. Skillnaden mellan coronakraschen och den här tidigare IT-kraschen du pratade om så var väl att kanske att den IT-kraschen var lite lättare. Då kände vi ändå ännu större självförtroende att det här är en väldigt kortsiktig dipp. Nu tycker jag ändå att läget i år och framgent är ändå lite mer svårbedömt. Det är ändå lite mer tudelad värld om man tänker sig värderingar mot realekonomi. Mm. Så det krävs ändå mer tankekraft och det krävs mycket mer djuplodda argument nu än vad det gjorde hösten 18.
Jag håller helt med och vi hade väl någon slags tes när vi startade första fonden om att vi skulle kunna lite slarvigt och kunna äta kakan och ha den genom att investera i tillväxande bolag som åtnjuter en bra tillväxt och bra lönsamhet och som dessutom då kanske är mindre konjunkturkänsliga än många andra. Men där har man kanske pekat ut hälsovård som det minst cykliska, det mest säkra i konjunkturnedgångar. Men det testades ju på ett helt annat sätt i den här coronakrisen då, där sjukhus som håller på med fullt upp med akuta saker kanske inte kan ta femåriga investeringsbeslut. Och labben är stängda och man kanske inte köper engångsprodukter eller instrument. Det är ett test av den här tesen på ett helt annat sätt. Men det, ja, hittills har ändå den här investeringsstilen klarat även den typen av turbulens bra.
Det som glädjer mig, det är väl att jag har en stor förhoppning om att när i framtiden det wobblar lite grann och det blir lite turbulent och våra kunder kanske får lite ont i magen, så att vi sitter ju i samma båt kring det här och ni är utåtriktade, offentliga, och Sverige behöver fler ansikten på fonder och förvaltarna och människorna bakom förvaltningen, och där har ju ni lyckats. Så att jag har en fin förhoppning om att vi kan hålla spararna i handen, att göra liksom interaktiva format och att ni kan guida dem precis som ni har gjort i en tidigare fond. Så det är någonting som glädjer mig. Jag tänker också kring, vi har varit inne en del på värdering och techbolag och att de ibland kan vara lite höga och sådär. Innan coronaoron så var det en del diskussion om höga värderingar bland hållbara bolag, om man pratar om grön bubbla och sådär. Tror ni att det finns en risk även där att väldigt många, exempelvis BlackRock som världens största kapitalförvaltare med 7000 miljarder under förvaltning, säger att nu ska vi investera hållbart helt och hållet, sen ska det ju göras också så att säga, men att det blir en dragkamp om de här bolagen, att man kan få en bubbelvarning, bubbeltendens även på det spåret?
Definitivt, alltså kolla på USA förra året, 90% av allt nettoinflöde i fonder var fonder med någon typ av hållbarhetsinriktning. Vi har kollat på värderingen på alla bolag inom cleantech, så är det jättetydligt att det blir lite av ett stort ponzi-schema. Men då är det viktigt att ha fokus på hållbarhet och lägga tiden på de bolag som har då bra affärsmodell, bra tillväxt och god lönsamhet. Och inte göra avkall på den här lönsamhetsbiten. Det kommer att vara vår metod för att ändå hitta intressanta kandidater. Och inte ha någon prestige i att, ja, något år, då kanske får vara två stycken cleantech-bolag i portföljen. Vi kan inte stoppa in 10 bara för att det ska se bra ut i någon lista. Det är ju, så funkar inte om man ska generera någon typ av mervärde. Så att vara pragmatisk, men faktiskt lägga tid på bolagens affärsmodell och inte köpa något för att det här är ett tema. Då kommer man undvika att göra misstag. Men definitivt så finns det en bubbelrisk inom cleantech. Och det har vi ändå sett lite att de bolagen gick ner väldigt mycket nu under 2020 och återhämtat sig väldigt snabbt. Vi har hört, det var någon liten placing här nu för någon vecka sedan i ett norskt cleantech-bolag. Och så var man lite sugen med kanske. Och sen så inser man, shit, det här är tillbaka på all time high. Och det var liksom svindyrt och det gick inte att räkna hem. Så det kommer nog att vara, det gäller att akta sig för att hoppa på det tåget som alla åker på.
Hur många fonder, hur många innehav kommer ni ha i fonden ungefär?
Vi tror väl att vi kommer landa mellan 40 och 60, det är vår ambition. Jag tror att det är en lämplig nivå.
Hur aktiva brukar ni vara med att liksom snurra innehav, eller har ni varit i nuvarande fond? Och...
Ja, men historia, om man tittar tillbaka lång tid, så har vi haft en omsättningshastighet i fonder vi har skött om som har varit mellan 0,1 och 0,2. Mm. Och det översätts till 5-10 års genomsnittlig innehavstid. Så är vi i grunden...
Det är ganska långt.
Ganska långsiktiga. Så att det är väl idealläget. Jag tror att om vi hittar ett bolag till ett rimligt pris, så är det bästa vi kan göra att låta bolaget använda sina kassaflöden, växa vidare, göra smarta affärer och generera en bra avkastning.
Jag blir lite nostalgisk där, Johanna, du och jag var, jag tror att vi tänker på samma sak. Men vi var på en presentation för några år sedan när man visade från Swedsec-licensieringen, som är en licens i finansbranschen då, där det stod att omsättningshastigheten i en fond tyder på hur aktiv fonden är. Så ska man ha en aktiv fond så ska det vara hög omsättningshastighet. Så där går ni ju, liksom får ni IG då.
Det kan vara ett aktivt val att behålla ett bolag.
Men det låter bra med att ni verkligen tror på bolagen och äger dem långsiktigt.
Träffar ni någon privatperson här som vi tror investerat i fonden, som hade, hans största investering någonsin var att han köpte mycket aktier i Amazon vid IPO-tillfället. Och så frågade jag då, hur många har du sålt då? Nej, sålt? Jag säljer inga aktier. De är kvar. Så att ja, det gäller inte att vara alltid aktiv på veckobasis i vad det sitt innehav, utan som du säger, det viktigaste beslutet man tar ibland, det är att behålla någonting. Det är ju samma sak, det är med köp- och säljrekommendationer. Det är ganska ointressant om vi ska köpa och sälja. Det är hold som blev min viktigaste rådgivning för oss. För det är ändå det vi gör 99,9% av tiden.
Ja.
Så att definitivt så tänker vi på aktivitet kring hur man avviker från ett index. Vi har alltid haft en, liksom, en aktivitetsgrad som varit över 99%. Och jag tycker alltid, titta på fonder, det knappt finns något jämförelseindex. där förvaltaren inte ställer sig blind på övervikter eller undervikter. Bara ordet övervikt eller undervikt i sig är ju en red flag för om det är en bra produkt.
Ja, det där är lite, vi måste ju bara lägga till den här liten kuriosa också, att Amazon steg ju 1000% första året, så det var väl kanske okej om någon såg det, för man insåg det, så att många tyckte att det stiger ganska mycket, men om man då inte har sälj i sitt vokabulär så var den väl upp 100 000 till 18 eller något sånt där, måste vara upp 250 000 nu från initiala tillfället i och med den liksom skjutsen som har varit nu på senare tid. Så ja, det är ju gött och ni har en väldigt lång hålltid. Men det innebär ju också att ni gör en digra analys av bolagen, och någonting som de är lite mer aktieintresserade eller nyfikna på, det är väl kanske economic moat eller vallgraven. Alltså vad är det som gör att de bolagen ni hittar, vad är det som, hur bedömer ni vallgraven? För det här är någonting ni också pratar om i er presentation av fonden, just vikten av vallgrav. Vad säger ni där?
Träffar bolagen mycket och i större grad att lägga tid på vissa kluster. Där du kanske har investerat i 3-4 liknande bolag. När du känner 3-4 andra duktiga vd och entreprenörer. Det är ett sätt att göra det på.
Förstå produkterna. Nörda ner sig i dem. Vi är inte ingenjörer eller medicinedoktorer. Men vi tror att vi har en viss förståelse på hur människor fungerar. Och därmed vilka produkter de kan tänkas vilja ha. Hitta bolag som inte har affärsmodeller, som inte har något bäst före datum, med en sån här klassisk one-liner vi brukar köra. Men det är ju sant. Affärsmodeller som står pall för tidens tand.
Ja, en annan metod då, om du läser två vd-ord. Ta medicinteknikbolag A och B. A har en bra affärsmodell och B har en usel. Då kommer ju vd A och vd B, de kommer vara lika positiva i sitt vd-ord, eller hur? De brinner ju för sitt bolag och ger ju allt. Och så om det ena bolaget då har en organisk tillväxt på 2 och de andra på 20, så något vi har lärt oss historiskt är att organisk tillväxt ljuger inte. Om du säger att din produkt har vissa attribut och din produkt växer väldigt snabbt för många vill köpa den, och gärna då att den omsättningen är extern, att det inte är någon aktivering, det är ju ändå ett väldigt viktigt ledord.
Det låter bra. Man vill inte öppna upp den där grädden och inse att den är sur. Det ni sa där, vad det var ju med mjukvarubolag som då är svåra att byta ut helt enkelt. Så att det låter ju bra att ni letar bolag som inte har ett
bättre. I finanskrisen faktiskt så var det säkrare att vara mjukvaruleverantör än att ha säkerställa lån i ett bolag. För gick bolaget i konkurs så blir lånet värdelöst. Men om det skulle återupplivas på något sätt, då kunde man ju inte säga upp mjukvarukontraktet. Vi får se om det blir likadant nu då, men finns ju gott hopp om att mjukvarubolagen sitter, de som har lyckats sitter ganska djupt i kundernas affärsmodeller.
Ja, jag tycker det är spännande, för du och jag, Johanna, vi är ju för gamla för att säga att vi är digital natives, det är vi ju inte riktigt, men vi förväntar oss ju att alla tjänster vi ska kunna komma åt när vi vill, hur vi vill, om vi vill, och vi lägger en stor del både av plånbok och av vår tid på digitala tjänster och produkter.
Om man vet vad en DLL-fil är, då är man inte digital native.
Jag vet vad en DLL-fil är.
När man har tvingats mecka, då har man levt i en analog tidsålder också.
Jag vet inte vad det är, men ja, jag har ju precis outat här innan podden att jag spelade Uno på klassiskt sätt och inte via mobilen eller datorn. Så att, jag är nog ganska analog.
Och vi upptäckte idag att Ubisofts bästsäljande produkt idag på Microsoft Store är digitalt Uno.
Ja.
Och som ägare i Ubisoft är vi extremt besvikna på dig.
Tack.
Men jag gillar ju att dricka vin samtidigt som jag spelar brädspel, och då är det trevligare med de analoga, tror jag.
Då behöver du en sån här digital assistent i datorn som hjälper dig att hålla styr när du spelar.
Ja, men lite så. Lite så. Men det har ju varit fantastiskt roligt att få träffa er och höra om den nya fonden. Vi ska följa det väldigt noga. En fråga som vi har lovat våra lyssnare att alltid ställa när vi träffar fondförvaltare, och som vi också är intresserade av, det är: investerar ni själva i fonden?
Självklart. Vi tror ju stenhårt på pilotskolan. Och förutom att vi har tagit till oss den feedback vi fått kring vad folk vill ha för ny produkt, så framförallt, det här är en fond som vi själva vill investera i. Mm. Det är så vi har tänkt när vi har suttit på kammaren och byggt upp den.
Ja, men också utöver det faktum att vi investerar i själva fonden, så har vi våra namn och rykte och pengar i bolaget. Så att vi har ju definitivt skin in the game på många olika sätt i det här projektet. Och därför är det kul att vi har en partner som också är entreprenörsdrivet, som har liksom en grundare som fortfarande är väldigt aktiv, som jag lyssnade på i Penserpodden alldeles nyss. Jättekul och att vi har en kombination av entreprenörer.
Riktigt roligt. Och för dig som lyssnar på den här podden också, så vill jag uppmana att kom med tips och idéer på hur vi tillsammans, som jag sa, sitter i samma båt, kan se till att göra intervjuer och liksom följa er fortlöpande i olika format, så att alla sparare där ute som sparar och investerar i den här fonden kan hålla sig lite uppdaterad på hur ni tänker kring om det stormar till i marknaden eller att börsen rusar väldigt mycket på kort tid eller vad det kan tänkas vara. För det är kul att sätta ett ansikte på fonden. Det har ni gjort med bravur själva. Ni är det här stridsparet som ni pratar om, men det ska bli väldigt roligt att följa framåt och det här får vi liksom bli, inte farväl, utan
på återseende.
På återseende, får man väl säga. Så stort tack för att ni kom till podden.
Tack själva.
Ja, tack. Stort tack.
Och det är på sin plats att säga varmt lycka till också. Och tack för att du lyssnade på det här. Vi hörs igen nästa vecka.